kunna vapenvila och denna fred ska kunna hålla. Att det finns en vilja hos samtliga parter att se till att så blir fallet. Han pekade dock, tycker jag, på en del historiska fakta som han sa, som han ville dra fram som nyckeldata för det bästa. Framförallt så pekade han på att den 9 januari anser han vara till datum då dödläget i förhandlingarna efter sammanbrottet i mitten på december bröt. Han sa att då upplevde vi från amerikansk sida, som han sa, att vår motpart visade en klar vilja till att försöka ta itu med problemen, och man löste dem genom att skapa två parallella förhandlingar, en som han och Ludo Thun förde och en som en expertgrupp förde. Och det gick så till tekniskt att när man hade kommit överens i en principfråga, så fick teknikerna, så att säga, ta hand om det här.
En av de första frågorna som kom till Henry Kissinger på presskonferensen, den rörde de nordvietnamesiska truppernas fortsatta närvaro i Sydvietnam. Nu tas alltså inte den här frågan alls med i avtalet, men där hade ju Kissinger en förklaring. Han menade att man hade låst den här frågan på annat sätt, eller hur?
Ja, han sa att enligt amerikansk uppfattning så skulle det finnas 145 000 reguljära nordvietnamesiska trupper i Sydvietnam. Men han påpekade att ingenting i avtalet ger dem rätt att vara där. Och han konstaterade också att Nordvietnam i avtalstexten inte heller kräver att de ska ha den rätten. Och för det andra påpekade han att om man nu följer det avtal som man nu ska skriva på lördag i Paris, så innebär det för det första att de nordvietnamesiska trupperna icke kan få någon nytillförsel utav manskap eller ens ersättningsmanskap. För det andra råder det förbud enligt detta avtal mot utländska trupper i både Laos och Kambodja. Och för det tredje förbjuder avtalet passage genom den demilitariserade zonen. Och för det fjärde så är det också inskrivet i avtalet att alla parter trupper i Vietnam, vad han refererar till här i Sydvietnams trupp, de Saigon-regeringens trupper ska jag kanske säga, och den provisoriska revolutionära regeringens trupper ska successivt reduceras. Och menar Kissinger, med de statuterna i detta avtal så kan inte Nordvietnam fullfölja andan i avtalet om de vägrar att respektera de här statuterna.
Ja, du nämnde den demilitariserade zonen, och det var ju också en av de punkter som Kissinger uppehöll sig allra längst vid när han gick igenom de olika punkterna.
Ja, det är riktigt som jag hörde Stålberg säga från Paris, och det bekräftar ju Kissinger också, att den demilitariserade zonen, liksom delningen av Vietnam i två delar, är ju i detta avtal erkänt som ett provisorium. Men kvar står att detta provisorium, menar amerikanerna, är på sätt och vis accepterat för lång tid, och att den demilitariserade zonen där utgör en mycket väsentlig del i den här konstruktionen. Han menade att ett avtal om fred och vapenvila, eller vapenvila och fred överhuvudtaget, inte hade kunnat bli hållbart om man inte hade dragit en klar skiljelinje någonstans.
Sedan var det ju också frågan om hur den här vapenvilan ska övervakas, som hade varit en av de frågor där man hade kört fast. Och där så kompromissade man alltså fram den styrka som nu ska övervaka freden.
Ja, vi kanske ska dra de där punkterna så som Kissinger framställde dem här, om det finns detta epo. Som man hade kört fast på i december, och som amerikanerna nu anser att man har löst, och vilket fall enligt amerikansk uppfattning är skälet till att det här avtalet nu är i hand. Den första punkten gällde just kontrollmaskineriet. Och det ska, det första enheten i detta kontrollmaskineriet ska vara på plats från och med måndag morgon, det vill säga måndag eftermiddag svensk tid. För det andra så krävde amerikanerna att vapenvilan i Vietnam skulle följas tämligen snart av en vapenvila i Laos och Kambodja. I mitten på december hade amerikanerna den uppfattningen att en sån vapenvila i Laos och Kambodja inte skulle kunna komma särskilt tätt in på vapenvilan i Vietnam. Men nu anser Kissinger, utan att ge några närmare skäl för den saken, att en vapenvila i Laos är ganska snart förestående, och han tror att en vapenvila i Kambodja ska komma ganska snart också. För det tredje så gällde det frågan om Sydvietnams ställning och koalitionsregeringen. Och på den punkten anser sig amerikanerna nu ha blivit tillfredsställda genom att statuterna här i avtalet på, i flera artiklar har formuleringar som talar om Sydvietnams suveränitet, och därmed menar man Saigonregeringens suveränitet över Sydvietnam. Och för det andra i detta sammanhang så är det här ordet den administrativa strukturen som var beskrivningen på det nationella rådet för försoning och endräkt. Det ordet, den administrativa strukturen, är nu borttaget ur detta avtal, och därmed så anser amerikanerna att den inte kan få ställning som en koalitionsregering. Och det sista naturligtvis gäller då kontrollkommissionen. Den internationella kontrollkommissionen blir nu, jag tror, 1160 man. Men det intressanta var att konstatera att Henry Kissinger här ansåg att den fyrpartskommission av militärer som ska sättas upp av amerikanare, nordvietnameser och de båda parterna i Sydvietnam, den ska också räknas in i övervakningsstyrkan. Och med det räknesättet som alltså Henry Kissinger här anser att amerikanerna tillämpar, så kommer man upp i en övervakningsstyrka som närmar sig det amerikanska kravet på 5 000 man. Den här blir 4 500 man ungefär.
Tack Magnus Faxén och tack Lars Gunnar Erlandsson. Det här avtalet om vapenvila ska alltså skrivas under på lördag. Vad kan man säga om möjligheterna att förverkliga det här avtalet, och vad kommer nu att hända i Sydostasien, Erik Pierre?
Det finns skäl att ännu en gång upprepa intrycket att det knappast finns några politiska förutsättningar i Sydvietnam att förverkliga det politiska innehållet i det här fredsavtalet. Först och främst är det långt från troligt att de två sydvietnamesiska parterna, FNL och regeringen i Saigon, ska kunna enas om att bilda det här administrativa rådet som avtalet föreskriver. Även om det mot förmodan bildas ett sånt här råd, är de politiska förutsättningarna att hålla några allmänna val ytterst små. Även en genomläsning av de hittills inkomna artiklarna förstärker intrycket att vad FNL och Nordvietnam särskilt fäster vid de här förhandlingarna, det är den amerikanska militära reträtten. Därmed kan man möjligen förklara FNL och Nordvietnams medgörlighet på en rad andra punkter som onekligen är påfallande fördelaktiga för regeringen i Saigon. Intrycket av de hittills publicerade artiklarna i avtalet är att många av de politiska detaljerna dels är mycket vagt formulerade, dels går man förbi obehagliga problem med hänvisning till att parterna ska komma överens separat. Sammanfattningsvis kan sägas att ett av FNL och Nordvietnams huvudmål är fastspikat, nämligen USA ut ur Vietnam. Men vad kommer det att innebära att USA drar sig tillbaka militärt från Vietnam? Hur kommer det att uppfattas av Vietnams grannar? Ja, Nordvietnam och FNL kan dra en lättnadens suck däröver. Men det finns mycket som tyder på att exempelvis inte alls är lika angeläget att USA drar sig tillbaka helt och hållet från Sydostasien. Kina till exempel räknar med att amerikanska plan ska stanna kvar i Thailand, att amerikanska örlogsfartyg ska vara kvar i kinesiska sjön för att hålla borta den sovjetiska flottan ifrån det området. Höga kinesiska politiker har för diplomater i Peking vid flera tillfällen antytt denna önskan. Dessutom finns det mycket som tyder på att USA kommer att för lång tid framåt hålla sig kvar i Sydostasien, men med framförallt sin flotta och sitt flyg. En kommande amerikansk-kinesisk samförståndslösning om vissa asiatiska problem kan komma att befästa den här militära närvaron och även bidraga till vissa politiska lösningar, om nu det kommer att bli möjligt i en framtid att gå över de små nationernas huvuden.
Kommenterade Erik Pierre. I Vietnam har beskedet om fredsavtalet inte utlöst några glädjescener, rapporterar våra korrespondenter. I Saigon har president Thieu hållit ett radiotal och sagt att nu börjar den politiska kampen. Befolkningen har hälsat överenskommelsen med sitt vanliga lugn. Man tycks vara klar över att kriget är slut för amerikanernas del, men inte för vietnamesernas. Här är Bo Karlströms rapport från Saigon.
När den här rapporten spelas in är det mörkt och sen kväll här i Saigon. Mot den svarta himlen syns då och då lysraketer som skickas upp för att avslöja FNL-grupper som finns ganska nära stan.
Då flyger en helikopter sakta runt med starka strålkastare riktade mot marken, och ibland hör man de dova smällarna från B-52-ornas bomber eller artilleriet som attackerar större truppkoncentrationer från FNL och Nordvietnam som finns bara några mil utanför stan. Allt är för allt så likt. Det märks överhuvudtaget ingen skillnad här i Saigon sen president Nixon och samtidigt president Thieu här i sina radiotal sa att man nått en överenskommelse i Paris och att vapenvilan ska träda i kraft på söndag morgon Saigon-tid. Det enda som skiljer gatubilden från igår är de gula, rödrandiga flaggor som president Thieu givit order om att folk ska visa på balkonger och husväggar. Annars har jag inte sett några tecken på glädjescener av något slag. De människor man talar med säger, som president Thieu själv sa i sitt tal, detta är en vapenvila och inte fred. Här vet man att namnteckningarna i Paris inte kommer att innebära verklig fred i Sydvietnam. Kampen om makten här kommer att fortsätta. Det har inte minst president Thieu själv sagt här i sitt tal idag. Han manade till skärpt vaksamhet och varnade för kommunisternas metoder. Alltså att Sydvietnam måste acceptera att Vietnam nu delat i två stater, nord och syd, och att i Sydvietnam bara finns en enda regering, och det är hans egen. Han kommer aldrig att gå med på någon form av koalition med kommunisterna, och som han sa, om det blir allmänna val så kan man inte lita på utgången, då kommunisterna kommer att använda olika tricks. Det är nu utan amerikanernas bombstöd för Saigon-regimen som den verkliga kampen om makten i Sydvietnam kommer att börja. Säkra uppgifter här säger att i samma ögonblick som vapenvilan träder i kraft på söndag morgon så kommer nya säkerhetslagar att gälla. Lagar som praktiskt taget helt hindrar all politisk opposition, särskilt kommunistisk. Polis och militär har order om att i vissa sammanhang skjuta omedelbart, i andra att arrestera misstänkta politiska agenter. Andra uppgifter säger att utegångsförbud kommer att gälla här från 8 på morgonen på söndag då vapenvilan träder i kraft. På gatorna här har man spikat upp stora skyltar med antikommunistiska slagord. Militärpatrullerna i gathörnen har lagts i beredskap. Soldaterna som förut satt och slöade med sina gevär har nu blivit fler och har stålhjälmar och skottsäkra västar och små kommunikationsradioapparater och verkar mycket alerta. Dessutom har allt tyg i blått, grönt och rött som påträffats beslagtagits för att ingen ska kunna sy FNL-flaggor eller uniformer. Den politiska kampen mot fienden har inletts. Man tror här att vapenvilan möjligen kommer att innebära en kortare period av relativt lugn, men att kampen om makten i Sydvietnam kommer att fortsätta. Det finns ingen anledning att tro att FNL skulle ge upp den kampen, och heller ingen anledning att tro att president Thieu skulle acceptera att stora delar av vad han betraktar som sitt land ska få behärskas av fientliga trupper. Namnteckningarna i Paris kommer i verkligheten bara att betyda att amerikanerna lämnar Sydvietnam och att Saigonarmén mister det stöd man haft av det amerikanska bombflyget. De politiska problemen i Sydvietnam är långt ifrån lösta. Bo Karlström, Saigon.
Vi ska strax få en kommentar av statsminister Olof Palme om det här Vietnamavtalet. Vi ska först bara tala om att TT:s sändning klockan 19 i P1 ikväll är flyttad till P3 eftersom den här sändningen, den här dagens ekosändningen, är förlängd till 19:30. TT sänds alltså klockan 19 i P3 och därefter kommer ungefär 19:05. Svaret är givet också i P3 ikväll. Dagens eko fortsätter här. Vi ska över till kanslihuset där statsminister Olof Palme har gjort ett uttalande om Vietnamavtalet.
Meddelandet att ett avtal nu träffats om vapenvila och återställande av fred i Vietnam hälsas säkert av hela det svenska folket med stor lättnad och tillfredsställelse. Dödandet och förstörelsen upphör. Känslan av förtvivlan och hopplöshet inför krigets vanvett och grymheter kan äntligen vika. Det är vår förhoppning att detta avtal kan bilda grunden för fred, nationellt självbestämmande och försoning. Man kan konstatera att det träffade avtalet nära ansluter sig till den preliminära överenskommelse som förelåg i oktober. USA:s militära engagemang i Vietnam upphör. Krigsfångarna friges. Genèveavtalets principer om Vietnams oberoende, enhet och territoriella integritet upprätthålls. Ett nationellt råd för försoning och endräkt med tre parter ska bildas i Sydvietnam. Allmänna val ska hållas och demokratiska rättigheter respekteras. En mödosam och svår väg mot försoning och återuppbyggnad kan nu inledas. Och det är oerhört viktigt att parterna verkligen följer överenskommelsen. Det långa kriget har skapat bitterhet och sår som det tar lång tid att läka. Landet ligger i ruiner efter världshistoriens mest omfattande luftkrig. Familjer har upplösts. Barn har förlorat sina föräldrar. Miljoner människor är flyktingar. Vi ska göra allt som står i vår förmåga för att bidra till de återuppbyggnadsinsatser som nu är nödvändiga.
Statsminister Olof Palme, den svenska regeringen har hela tiden hävdat självbestämmande för Vietnams folk. Garanterar verkligen det här avtalet det?
Om avtalet följs så garanteras självbestämmande. Det bildas en nationell råd för endräkt. Det ska organisera allmänna val, politiska fri- och rättigheter ska garanteras. Följs det får Sydvietnams folk möjlighet att välja sin styrelse. Genèveavtalets principer om Vietnams enhet upprätthålls och därmed läggs grunden för ett förenande utav hela Vietnam. Följs avtalet, då är det ett viktigt steg på vägen till nationellt självbestämmande.
Nu har den officiella svenska kritiken mot USAs krig mycket haft i syfte att värna småstaternas rättigheter gentemot övergrepp från stormakterna. Är det stormakten USA som nu har fått göra väsentliga eftergifter genom det här avtalet?
Ja, i oktoberavtalet, då gjorde båda parter väsentliga eftergifter. Och de består i det här avtalet. Och avtalet innebär ju att USAs militära engagemang i Sydvietnam upphör. Och det är ju något av kärnpunkten i det hela.
Hur tolkar ni det faktum att Thieu-regeringen i Saigon av USA nu erkänns som den enda legala regeringen i Sydvietnam?
Ja, det har de ju alltid gjort. De har accepterat emellertid detta nationella råd som ska bära ansvaret för att organisera de allmänna valen. Det betyder att ju att samtidigt som de erkänner Thieu som den enda legala regeringen i deras synpunkt, så erkänner de att det finns två administrationer, två militära styrkor och tre politiska krafter i Sydvietnam.
Statsminister Olof Palme intervjuad av Göran Rosenberg och Gunnar Fagerström. Just här i Sverige har ju opinionen mot USAs krig vuxit sig starkare än i de flesta västländer. Vi ska kort försöka skildra hur det har gått till.
Vilken idé är det som dagens USA-president proklamerar som sin naturliga och förytterliga rättighet? Inget annat än friheten att bomba, bomba, bomba. Om Nixon någon dag begränsar bombanfallen kallar han det eftergifter och väntar sig att folken ska berömma honom för hans generösa återhållsamhet. Den uppoffring för Nixon att mörda något mindre ett par dagar. Man börjar faktiskt tro att djävulen finns när man ser och hör Nixon.
Vem kan förhärda sig inför flyktingströmmarna? Mödrarna som försöker skydda sina barn för splitterbomben. Inför bilderna av små pojkar som tiggande krymplingar. Vem kan undgå att rannsaka västerlandets moral och samvete?
Sara Lidman och Olof Palme är två huvudfigurer i den svenska Vietnamdebatten genom åren. Men det finns åtskilliga tusen andra huvudfigurer, aktivister i FNL-grupperna som har demonstrerat, samlat in pengar och sålt Vietnambulletinen. Proteströrelsen mot USAs krig har också gått igenom en märklig utveckling. När den började för 8 år sedan var det en liten militant grupp, illa omtyckt av de flesta. Deras protester riktade sig både mot kriget och mot regeringens och det svenska samhällets brist på engagemang.
Men nu vid årsskiftet har FNL-grupperna gått tillsammans med alla riksdagspartierna ut i namninsamlingen över hela landet. FNL-rörelsen i Sverige startade kring nyåret 1965 av radikala studenter. De tillhörde Clarté, den organisation som då var ytterst på vänsterkanten. Lite senare började den intellektuella debatten på tidningarnas kultursidor. Egentligen var det skribenten Caleb J. Andersson som först i landet skrev om Vietnamkriget och fördömde USA:s handlande. Det var redan i mars 1961 då han i Skogsindustriarbetaren förutsade ett långvarigt krig, en kraftigt ökad amerikansk insats. Men debatten sköt fart. Först när Lars Forssell i ett öppet brev i Dagens Nyheter den 1 juni 1965 kritiserade den svenska pressen för att den inte kunde entydigt fördöma USA:s handlande i Vietnam. Debatten gällde också om kriget var en del i en stormaktskonflikt mellan USA och Kina eller en kamp för social rättvisa mot koloniala förtryckare. Det var en ny sits för många etablerade utrikeskommentatorer. Kriget fick de svenska nyhetsmedierna att börja granska tillförlitligheten hos de dominerande västerländska nyhetsbyråerna. Ett resultat redan det här året var att tidningarna började kalla gerillarörelsen i Sydvietnam för FNL och inte för det hittills använda amerikanska öknamnet Viet Cong. Vietnamkriget blev en inrikespolitisk fråga i Sverige sedan Olof Palme, då varande kommunikationsminister, hade talat på Broderskapsrörelsens kongress i Gävle den 30 juli 1965. Ett tal som blev häftigt kritiserat av den borgerliga oppositionen, främst för hans formulering att det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel. Den inrikespolitiska debatten kom att handla både om vem som bär skulden för kriget och vad den svenska utrikespolitiken tillåter för ställningstaganden. Regeringens kritik skärptes och för all del också kritiken från andra partier. Men regeringen ändrade också, om än försiktigt, de diplomatiska relationerna. Ambassadören i Thailand upphörde att vara akkrediterad också i Sydvietnam från 1967. Men de diplomatiska förbindelserna med Sydvietnam har inte brutits. I januari 1969 erkände Sverige Nordvietnams regering. Samtidigt ansträngdes våra relationer med det officiella USA. Den första krisen kom på våren 1968. Det var efter att dåvarande utbildningsministern Olof Palme i februari hade deltagit i ett möte på Sergels torg i Stockholm, arrangerat av Svenska Vietnamkommittén, ett möte där också Nordvietnams Moskva-ambassadör kom att delta. Palme talade:
demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel. Man kan inte rädda en by genom att utplåna den, bränna åkrarna, förstöra husen, spärra in människorna eller döda dem.
Två dagar senare debatterade Palme med Högerpartiets dåvarande förste vice ordförande Gösta Bohman i radioprogrammet Bakom rubrikerna. Vi har klippt ett par repliker. De är 5 år gamla, men åsikterna känns väl igen.
Är det verkligen riktigt att en representant för Sveriges regering, och därtill en som har, inte vem som helst, utan en som har utpekats som blivande partiledare, vid sidan av det ena krigförande landets ambassadör riktar onyanserade och ensidiga angrepp mot Förenta staterna, utan att med ett enda ord beröra att även den andra krigförande parten kan ha ett visst ansvar?
Jag har själv gått i fackeltåg när det gällde protester mot övergreppen i Ungern 1956. Jag har själv talat vid möten i Tyskland mot Berlinmuren. Ett annat tillfälle bekastades jag med stenar utav kommuniststudenter från Östberlin när jag talade mot diktaturen på ett möte. Alltså, vi kan inte stoppa huvudet i busken. Neutraliteten måste innebära att vi också kan ta ställning.
Men amerikanske ambassadören kallades hem för konsultationer under ett par månader. Atmosfären kyldes ner och högerledaren Yngve Holmberg krävde Palmes avgång.
Ja, jag skulle verkligen inte ha något emot att statsministern entledigade Olof Palme. Men vi ska inte göra Olof Palme till martyr.
Det är statsministerns egen handläggning av den här frågan som är avgörande. Det är han som måste bära ansvaret för vad som har inträffat.
Statsminister Torsten Nilsson har ju solidariserat sig med Palmes uttalande. Kräver ni rent av att statsministern ska lämna sin befattning?
Nu har det visat sig att statsministern i vår mening inte har på ett omdömesgillt sätt handlagt relationerna mellan Sverige och USA, vilket är utomordentligt allvarligt.
Det här var i mars 68. Den 1 maj svarade honom Olof Palme.
Låt oss bygga en vaktkur åt Holmberg ute på Arlanda. Där kan han sitta och se ambassadörerna komma och gå. Räkna in ambassadörer och räkna ut vad han ska tycka.
Det är mycket som känns igen om man går tillbaka och följer Vietnamdebatten mellan partierna genom åren. Men visst har linjerna förändrats något. Palmes Gävletal 65 fördömdes från alla borgerliga partier. På våren 68 fanns en del sympati för Palmes åsikter i själva sakfrågan om kriget. Men alla borgerliga partier kritiserade regeringens hållning till USA. Men det senaste året så kommer kritiken nog mest från Moderaterna. Den svenska Vietnamrörelsen har också förändrats i styrka och i arbetsmetoder. FNL-grupperna har på 8 år vuxit till över 10 000 personer. De har samlat in över 6 miljoner kronor till FNL. Vietnambulletinen, först ett litet stencilerat blad, har nu en upplaga på över 60 000. Bredvid FNL-grupperna växte fram en annan rörelse, Svenska kommittén för Vietnam. Dess styrka har främst varit att den har vunnit stöd hos en mängd fackliga och politiska organisationer. På det viset representerar Vietnamkommittén över 2 miljoner svenskar. Skillnaden mellan de två har gällt både ideologi och arbetsmetoder. FNL-grupperna stod längre till vänster, var häftigare i kritiken mot svenska regeringen och deras metoder var de första åren både demonstrationer, äggkastning och störningar av andras möten. Men de senaste åren har FNL-grupperna ändrat strategi, gått in för att skapa enhet och det senaste året har båda rörelserna organiserat demonstrationer tillsammans. Men det betyder inte att FNL-grupperna har accepterat den svenska regeringens Vietnampolitik. Det framgick till exempel när FNL-grupperna deltog i arbetarrörelsens första majmöte i fjol på Norra Bantorget i Stockholm då över 50 000 människor lyssnade på metallordföranden Bert Lundin.
Detta möte här idag är en massiv uppslutning kring den svenska regeringens bestämda protest. Bestämda protest
Bryt med Saigon, erkänn PRR. Det gjorde nu inte regeringen, men det hindrar inte att Sveriges regering det senaste året har riktat häftigare kritik mot USAs krig än kanske någon annan regering i världen. Och på 8 år har det vuxit fram en stark opinion i Sverige mot kriget för vietnamesernas kamp.
Gunnar Fagerström skildrade den svenska Vietnamrörelsen. Ett fredsavtal är alltså klart mellan de stridande parterna i Vietnamkriget och vi ska se tillbaka på hur det här kriget började och hur USA kom in i Vietnam.
Redan under det franska Indokina-kriget var USA med och finansierade delar av fransmännens krig. Efter Genèveavtalen 1954 beslöt USA att stödja en ny politisk gestalt i Sydvietnam efter den kraftlöse kejsaren Bao Dai. Den nye mannen var Diem, som under en tid odlat sina kontakter med inflytelserika amerikanska katoliker, inklusive presidenten John F. Kennedy. Diem motsatte sig några val i Sydvietnam enligt vad som överenskommits i Genèveavtalen med motiveringen att det inte kunde bli några fria val i Nordvietnam. Den politiken stöddes också av USA. Omedelbart efter fredsslutet gick Diems politik ut på att stärka sin politiska makt. Diems hårda framfart med polis och militär mot sina politiska och religiösa motståndare ledde snart till att motståndet mot honom kom att bli mer organiserat. Och 1960 utmynnade det i bildandet av FNL och vars politiska och ekonomiska stöd kom från Nordvietnam, men vars politiska bas var och är djupt förankrad på den vietnamesiska landsbygden. Den ledande enheten i FNL är det sydvietnamesiska kommunistpartiet. Dess politiska agitation har ofta följts av våldsaktioner på samma sätt som regimen i Saigon använder sig av våld och terror i syfte att slå ned de politiska motståndarna.
Diem fick allt svårare att klara av de interna striderna och ett smygande inbördeskrig växte fram i Sydvietnam. Diem började mer och mer att utnyttja amerikanska militära rådgivare. Fram till 1961 fanns det omkring 1000 sådana rådgivare. Striderna mellan FNL-grupper och Diem-regimen drev fram krav från Diem att få fler amerikanska rådgivare. Krav som Kennedy till mötes gick i tron att Diem skulle kunna reda ut problemen. Det amerikanska missnöjet med Diem växte snabbt inom kretsen kring den amerikanske presidenten.